Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sporthusets kärleksbombningar görs i samarbete med Energy Balance, smarta och hållbara lösningar inom förnybar energi. Energy Balance är företaget som är specialiserat på pålitliga batterilösningar som gör att elbilsladdning, energilagring med mera blir så mycket mer effektivt och klimatsmart. All information och kontaktuppgifter finns via energybalance.se. Och tack Energy Balance för att ni sprutar in förnybar energi in i sporthuset.
Den här veckan ska vi ta oss an en riktigt tungviktare. Som vanligt hämtar vi kärleksbombningarna från arkivet och den här gången plockar vi innehåll från två inspelningar. Vi inleder med att lyssna till Lena Sundqvists kärleksbombning av Ingemar Ingo Johansson som gjordes ihop med Lasse Granqvist och Tommy Åström i Sporthuset avsnitt 75 i januari 2017. Därefter tar vi oss till 2019 och lyssnar till när Ingos son och sonson gästade sporthuset. Men först ut alltså, kärleksbombningen av Ingo Johansson.
Nu ska vi kärleksbomba.
Jens Ingemar Johansson föddes den 22 september 1932 i Göteborg. 13 år senare fick han upp ögonen för boxning. Det var på vårvintern 1945 som en ung pojke tittade på sin första boxningsmatch i mässhallen. Ingemar själv har beskrivit upplevelsen så här. Jag stod överst i mässhallen, såg ner i ringen och häpnade att folk var så tagna. De skrek som tokiga och jag förstod inte vad det var som engagerade dem så våldsamt. Men skådespelet fångade mig. Publikens rop fick samband med slagväxlingarna. Plötsligt stod det klart för mig att jag hade lust att bli en av figurerna i ljusvalvet under lamporna. Hjärtat började banka i mig när jag upptäckte att jag ville bli boxare. Och boxare, det blev han också, Ingo. 1952 så boxades han OS i Helsingfors. 20-åriga Johansson tog sig hela vägen till final mot amerikanen Ed Sanders. Men finalen blev ingen trevlig upplevelse för vare sig Johansson eller det svenska folket. Ingo diskades på grund av passiv boxning och fick lämna arenan till ljudet av busvisslingar. Johanssons sätt att boxas, vilket senare skulle utövas framgångsrikt av Muhammad Ali, beskrevs som en skam för Sverige av Lennart Hyland. Och Johansson fick inte vara med på prisceremonin då IOK kallade det osportsligt uppförande i ringen. Först 30 år senare uppdagades det att IOK inte har rätten att frånta en idrottare sin medalj och 1982 så fick Johansson sitt silver. En tuff start på en idrottskarriär och tänk om det hade slutat där. Tänk om Ingemar Johansson hade förblivit boxaren som skämde ut Sverige i OS. Det blev han inte. Istället blev han en av svensk idrottshistorias allra största. Ja, vid idrottsgalan år 2000 gick han in på topp 3 över Sveriges största idrottare genom tiderna. Och det, tack vare det som hände den 27 juni 1959. Ingemar Johansson, regerande Europamästare, utmanar då Floyd Patterson om världsmästartiteln. Matchen går av stapeln inför 30 000 åskådare på Yankee Stadium och allt skulle avgöras i den tredje ronden. Och i efterhand har Ingo gett den här bilden av känslan han hade när den ronden skulle till att starta.
Jag testade högen just med vänsterkrok och höger lite lätt. Och det var ju det som gjorde att jag sa till Nisse när jag gick ut i nästa rond att jag tror jag har honom.
Och det hade han ju också. Matchen lockar stor publik i Sverige. Sveriges Radio sänder inga proffsmatcher i boxning på den tiden. Istället är det Radio Luxemburg och kommentatorn Lars-Henrik Ottosson som når ut till 3 miljoner svenska lyssnare som nås av följande referat.
Och nu går gången på tiden. Nu går det lite mitt i ringen. Ingemar börjar med några vänsterjabbningar. Floyd, han går in fast med vänster, försöker en öppning för en närkamp. Ingemar håller han på avstånd med vänster, jabbar bort med vänster. Ingemar bara står med garden. Ingemar håller upp garden ett tag, drar sig bak och försöker med vänster igen. Floyd, han håller rätt.
Man får skrika va, när Sverige har fått sin första och enda, hittills enda, ja, världsmästare i tungviktsboxning. Och det var inte bara i Sverige som han var stor, Ingo. Samma år så utsågs han också till Athlete of the Year av Associated Press och Sportsman of the Year av Sports Illustrated. Och när han drog sig tillbaka från boxningen 1963 så var det med ett imponerande facit. Då hade han gått 28 proffsmatcher, vunnit 26 av de 28, varav 17 på knockout. Och även om Ingemar Ingo Johansson avled för ungefär 8 år sedan så lever han alltid vidare i den svenska idrottshistorien. Mm.
Men hur stort det här är alltså att få en svensk världsmästare i tungviktsboxning, då det var ett enda bälte också, sen har det blivit förvirrat med massa olika organisationer och så. Det är svårt för oss, ingen av oss levde ju då, att sätta oss in i storleken på det här. Som jag fattade så satt ju alla uppe på natten och lyssnade på den här matchen, varenda en.
Nej, du sa 3 miljoner, sa du. Och det är klart att hur många bodde i Sverige då? Kan inte ha varit 8 miljoner, inte, utan det måste ha varit underkant 8 var slutet på 50-talet. Så det är ju enorma siffror. Och inte lyssna på Sveriges Radio heller. Det här är ju en fristående. Det är ju,
det är ju... Och matchen går i USA. Det är ju inte på primetime i Sverige direkt. Det är ju,
nej, det är ju mitt
nattetid, svensk tid.
Och det var ju då, jag tror att det var Pekka Langer som var programledare för Radio Luxemburgs sändning. Det var ju han som satt och langade skivor. Och sa, det är ännu inte riktigt dags för match. Håll modet uppe och gå inte och lägg er. Och så körde han en skiva och så kom han tillbaka och så sa han samma sak igen. Så den var ju, den snurrade ju på natten fram till att matchen kom igång. Och det var säkert så att den drog ut på tiden och blev senare också. Det brukar vara som en stora galer. Sen, alltså, det är ju Radio Luxemburg, det är ju en FUB-station det här, så vet jag. Alltså Radio Luxemburg var väl, i och med att det inte är Sverige som har med så bra täckning på matchen. Och typiskt nog när smällen kommer där och han slår ner honom första gången, så spricker ju ljudet iväg där. Man förstår ju vad nervös han måste vara att det ska försvinna helt och hållet. Och han är ju själv, han säger att det inte är mänskligt, säger kommentatorn flera gånger. Jag tycker det är ett jättebra referat som ju verkligen speglar det som händer. Sen är det lite tidstypiskt och lite för hur det är i Sverige då, att han säger ändå förlåt att jag skriker, säger han.
Och det är den gamla svenska kommentatortraditionen som lever kvar rätt mycket.
Och som han såklart hade i ryggmärgen där, för de hade sagt till honom att vad som än händer får du inte skrika. Alltså, följa, var lugn. Som jag ser, jättebra kommentering. Sen är det klart att det här är ju en amerikansk världsmästare som utmanas i New York på Yankee Stadium. Och att då bryta matchen igen, jag tror att det är nästan inte i sinnevärlden alltså. Därför att det ska extremt mycket till för att man ska göra det. Vilket ju till sist måste göras då, därför att han är ju helt, och det går ju, så vitt att döma man hör det här, så går det ju alldeles för långt. Och med dagens medicinska mått mätt så hade man säkerligen brytit matchen tidigare.
De möttes ju i returmatchen sen också, Floyd vann och vann. Och
ja, de blev ju kompisar.
Ja, de blev kompisar, mm. precis. På, jag vet inte om det var, det kanske var ganska omgående, eller så var det på åldern sen.
Nej, men det var nog efteråt, efter karriären.
Ja.
Man behöver inte bara vara, man behöver inte vara kompisar bara för verbala smockor. Man kan få rejält med spö också och vara polare ändå.
7,5 miljoner bodde i Sverige 1959, snabbt besked här.
Ja, det var inte det var som vi sa. Ja. Men alltså, det är ju en svensk idrottsframgång av absolut monumentalt snitt.
Mm.
Att ha en tungviktsvärldsmästare i boxning, vilket ju är i princip omöjligt att förstå att det har kunnat hända. Sverige har haft en tungviktsvärldsmästare. Och det säger ju Ottosson här, kommentatorn, säger ju det liksom. Sverige har en världsmästare ungefär. Men det är klart, han är ju redan Europamästare. Mm. Så man kan ju förstå hur det var i slutet på 50-talet då. Dels diskussionen kring att man ska sända det här eller proffsboxningen. Det är fortfarande en diskussion kring proffsboxningen. Vi har ju en medicinsk kommitté mer eller mindre som avgör om det får vara en gal eller inte. Men man förstår ju när det sitter 3 miljoner, alltså inte långt ifrån halva utan den vuxna befolkningen, sitter ju uppe på natten och följer radioreferatet, och förstår man ju hur enormt stort det
var. Mm. Det man var tvungen, eller var tvungen, som man valde att sålla bort är ju Ingemar Johansson efter boxningskarriären.
Ja, ja. Filmhjälte.
Ja, jag kommer att tänka på det faktiskt. Och den här. Klar till drabbning signalerar jag till dig. Klart att vända, klart att sen.
Vad gör du? Äntligen är det en bra skiva det här programmet.
Det är Ingemar Johansson uppbackad av mer etablerade musiker.
Klar till drabbning.
Än oss.
Ja, backet så det förslår får man väl ändå säga. Nu ska vi ta oss till sommaren 2019 och avsnitt 200. Då fick sporthuset besök av Ingos barn och barnbarn. Det är pappa Thomas och hans son Tim Johansson som i samtal med Tommy Åström, Lasse Granqvist och Jens Fjällström ger oss bilden av pappa och farfar Ingo.
Johansson, hör du gökarna, Johansson, häng med i krökarna, Johansson, ser du lökarna, se hur alla björkar slagit ut. Skynda dig, skogen kläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fjädrar glittrar. Skynda dig, marken gläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Johansson, hör du strängarna, Johansson. Var med i svängarna, Johansson. Ser du längarna, häggen doftar redan med vårt nu.
Välkomna Johansson, gånger två.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tim och Thomas.
Ja.
Och det är alltså son och sonson till Ingo.
Stämmer det?
Mm. Vet ni vad det här var till att börja med förresten, den här musiken? Ja. När det var?
Nej, jag kommer inte riktigt ihåg den, men nej, det var, men jag har ju hört den många, många gånger.
Det var, alltså, som jag förstod det så var ju, ja, det där kan ni säkert berätta mer om, men han var ju överallt där när han var världsmästare i Ingo och hur stor som helst där borta. Och det här var någon som Dina Shore, skådespelare och sångerska i The Dina Shore Show. Vi tittar på det flera gånger, Lasse.
Ja, hon sjunger ju den här på svenska.
Ja.
Det blir ju en duett på något sätt där med ja, Ingemar och henne. Och det var ju bra. Men han hade ju en imponerande sångröst. Han gör ju också i samma klipp,
ja,
Ack Värmeland du sköna, vilket ju är en ganska invecklad historia egentligen.
Ack Värmeland du sköna, du härliga land, du krona bland Svea rikes händer. Och kommer jag en mitt i det förlovade land till världen.
Ja, alltså det är en väldigt häftig inramning just att göra en amerikansk liksom talkshow på den tiden och vara med och sjunga svenska visor. Det känns ju som att det var lite banbrytande, minst sagt. Och han har ganska bra känsla när man lyssnar ändå på melodierna och tonerna han drar. Så att det är kul att höra.
Hur är det med er sångröst? Jag ska inte be er sjunga, ni får bara svara ändå.
Johansson.
Nej, men det som är roligt med dig det är att jag
har, här direkt,
jag har faktiskt det här, ska jag säga, manuset hemma på Kolbacken när jag bor. Alltså det är en inbund nästan i läder där det står liksom hur de ska förbereda sig. Jag vet inte hur det ser ut i tv idag, men de var där i 2 dagar för den här korta snutten. För att repetera inför hans uppträdande.
Jag tittar på Martin, det här är ingenting för dig Lasse. Det var tur att inte du var med på den tiden. Han är ju så otroligt dåligt tålamod. Om det en repetition som varar mer än 11 minuter så började jag skruva på det. Det var ju Martin skulle rigga upp mikrofonen där. Det tog 5 minuter för lång tid. Så då började...
Men alltså, det är klart att då var ju en tv-show i en av de stora lands... Vad säger man? Networken alltså, som går över hela USA. Så det är klart att det var rätt stort. Det var nog rätt hög tittning. Och han är ju vid det här, när programmet sänds, tror jag att då är han ju regerande mästare. Va? Och jag menar, att vinna, det har vi pratat, men att vinna tungviktstiteln i USA på Yankee Stadium mot en hemmaboxare, det är ju vansinnigt kolossalt megastort. Alltså. Så det är klart, han var ju enormt stor och så kommer han in med en sån pipa.
Mm. Om vi börjar med dig, Thomas, som är son. Hur skulle du beskriva din pappa?
Ja, så alltså det var ju så här att jag är ju inte uppväxt med honom, utan jag såg ju han ganska sällan när jag växte upp. Det var ju så att han antingen så var han ute och boxades, eller också sen flyttade han ju till Schweiz. Så man kan väl säga så här att jag träffade honom kanske 4, 5, 6 gånger om året bara. Under fram till jag var kanske 11, 12, 13 år. Mm. Sen flyttade han ju hem till Sverige bland annat, eller pendlade. Om inte skattmasen jagade honom i landet, vilket han gjorde ganska ofta. Mm. Men sen efter det då, om man säger från jag var 16-17 år, då umgicks vi ju väldigt mycket. Sen jobbade jag ju på en restaurang i Göteborg som han då också startade upp. Och då träffades vi otroligt mycket. Sen kan man ju säga så här att efter det så flyttade jag hem till Florida. Och jag bodde i Florida 3 år. Och då umgicks vi väldigt mycket också. Plus att han sen har flyttat till Dalarö och vi bor på Ingarö. Så att det ökade med åldern, om man säger så. Så att... Mm. Men jag menar, det är en otroligt fin människa, det kan jag bara säga. Så att, och jag tror att många har den föreställningen också, att det är en väldigt god kille. Och vi har haft mycket roligt ihop och han har varit en fantastisk far faktiskt på det sättet. Kanske inte den mest ansvarstagande, men alltid funnits där ändå.
Och du, Tim, det var 10 år sedan nu som Ingmar dog. Och de sista åren så var han, mådde han ju inte så bra heller. Men hur mycket kan du uppfatta utav hur han var som person?
Ja, men lika som pappa säger egentligen. Alltid. Han var liksom inte så talför. Han pratade inte alltid så mycket. Men när han sa någonting så betydde det någonting. Mm. Och han var väl alltid emotionellt där fast han inte sa någonting. Det räckte med att han gick förbi och greppade tag i nacken och sa nu har jag dig. Och så,
ja, men visade, aj då!
Ja, precis. Nej, det var inga satyg som förorsakade det i alla fall. Men han var alltid närvarande och vi umgicks väl ganska febrilt under min uppväxt i alla fall när han bodde på Dalarö. Sågs nästan en gång i veckan varje helg. Så min uppväxt har ju varit ganska tajt med honom, så att säga. Mm. Tills han då började liksom bli allt sämre med sjukdomen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vilka sidor av Ingemar känner vi inte till?
Det som kanske inte är så känt som det var väl att han var ju ganska tidig med att säga att han, vilket var ganska fult på den tiden, att han såg ju möjligt att tjäna pengar. Och det var ju nästan tabu att säga det under den här amatörtiden. Det som var lite knepigt tycker jag med det här, det var ju egentligen det att han tackade nej sen till match mot Liston. Och då skulle han ju egentligen få tre gånger de pengarna han fick från de tre första matcherna. Men då tackade han nej.
Alltså efter de tre matcherna mot Floyd Patterson så fick han ett erbjudande om att möta Sonny Liston.
Ja, för det dubbla mot vad han hade fått på de här tre första matcherna.
Mm.
Men jag vet ju bara det som hände när vi bodde i Florida tillsammans. Det var ju att han var ju så ointresserad av boxning. Så att när jag sa till honom, nu är det en kanonmatch på lördag. Ja, den får du se på själv, sa han. Jag är inte intresserad av det. Och ibland ringde det alltså reporter från New York Times och säger de att de vill alltid veta vad de gamla champen... Ja, det var... Holm skulle möta någon och han sa att Thomas, du får ta luren. Jag har ingen aning om vad det är för boxare, sa han. Så det är väl en okänd sida då att han var inte speciellt intresserad av boxning.
Men låt oss stanna vid det där vid pengarna. För det fanns ju liksom en dubbelproblematik med proffsboxningen. Dels kanske, alltså proffsboxningen var ju förbjudet i Sverige. Det handlar om, det släpptes på det, var 2006 eller något liknande, va?
Ja, precis.
Ja. Men sen, och sen var det här också med att man var dels som professionell och sen själva boxningen. Och då var det ju så, om vi går till själva den här matchen då, den första matchen, VM-matchen mot Floyd Patterson 1959. Då var det alltså så att Sveriges Radios styrelse, vi som är gamla Sveriges Radio-medarbetare, Lasse, de beslutade för att inte direkt sända matchen. Mm. Och det var ju alltså debatt i riksdagen, i andra kammaren, om det här beslutet. Och till slut så var det då radioföretaget Svenska Philips att kliva in och sända via en utländsk station, nämligen Radio Luxemburg. Och jag hittade faktiskt ett klipp här ifrån Svenska riksdagens andra kammare i den här debatten.
Wow.
Svenska folket skulle, säger man, ta skada av att lyssna på ett direktreferat. Tidigare har boxningsreferat förekommit i Sveriges Radio. Jag har mig inte bekant att detta haft en förråande och moraliskt nedbrytande inverkan på vårt folk. Inte heller de beslutande organen har sökt bevisa någonting dylikt. Kan det för övrigt vara radioledningens uppgift att på detta sätt värna om det svenska folkets moral? När blev det praxis med nyhetsförmedling med skygglappar?
Ja, säger Lasse.
Det var, man kan säga att tiden har ändrats. Tiden har ändrats. När blev det praxis med nyhetsförmedling med skygglappar? Det kan fortfarande i och för sig gälla tider utav alternativa fakta.
SN Lindahl, socialdemokraten i andra kammaren. Men matchen, Sveriges Radio kunde ju besluta det här själva. Vi ska inte sända matchen. Då gick alltså Svenska Philips in, radioföretaget, och såg till att matcha. Och då tog man in då en frifräsare, kan man nog säga. Lars-Henrik Ottosson, som, alltså jag tror inte han var radioman, va? Han var ju någon slags PR-man som gjorde det här och gjorde det här referatet då. Och jag bara funderar på undrar hur känslan var. Vad var det 03 när startade matchen?
Det var väl 03:12 eller sånt där, för det var 03:37 eller sånt där som matchen och resultatet kom ut.
Ja. Alltså hur var det när det här, vi kan höra.
Nu stiger Ingemar först upp i ringen i vit badrock. Han kliver in mellan repen, vit handduk hängande om halsen. Han höjer sina lindade händer i en hälsning till publiken som applåderar honom och jublar. Strax efteråt nu kliver Floyd Patterson upp i ringen.
Undrar, hur var det? Vad var känslan i Sverige där och då?
Alltså jag var ju 5 år, så att jag kan väl säga så att jag minns till, jag kommer inte ihåg vad som hände, men jag vet att alla var väldigt glada och alla skrek. Men pratar med folk som liksom är lite äldre i alla fall, så vet ju alla vad de gjorde den dagen och var de befann sig, så att det måste ha varit otroligt stort.
Och tidningarna drog väl på, jag menar det var väl, alltså när det blir ett nej, vi hörde en debatt från andra kammaren här, det blev ett nej från Sveriges radioledningen, alltså det måste ju ha funnits stråk även då utav någon form av folklig, nej nu jävlar, ska vi höra den här matchen?
Nu ska vi sitta uppe.
Jag menar lite så liksom, när radioledningen gick ut och sa att nu ska vi inte köra, och den här sändningen är, jag tror det var Pekka Langer som var programledare, jag tror det, klassisk, som satt och sa håll modet uppe och gå inte och lägg er, och så spelar de ny musik. Så höll de på hela natten i väntan på att, men vi hörde ju här referatet, alltså det var ju, iakttagelseförmågan var ju stark. Mm. Den vita baddragen, lindade händer och lyfter armarna, man känner ju direkt att man är med där i och hör, dels är det en rasslig ledning, Och så hör man ju publiken, man förstår ju att det är fientligt det här. Ja. Det hade ju varit hur häftigt som helst att sitta uppe på natten och lyssna på det där i köket.
Ja, 3 miljoner sägs det att det var som lyssnade.
Otroligt, ja. Vad bodde du i Sverige då?
Ja, men, ja, det måste vara något så. Halva svenska befolkningen i princip. Mm.
Mitt, och det är mitt i natten, ja. På en sändning som inte var godkänd av staten. Ja, okej då, public service, ni förstår vad jag menar.
Ja, det var många som vågade.
Och hur var matchen då? Vad kan ni säga om det?
Jag har ju sett den. Jag visade ju hans filmer. Jag jobbade på en krog i Göteborg som heter Ingos. Och jag visade hans filmer då 2 gånger en dag i 3 år. Bland annat så körde jag ju alla hans 3 matcher. Plus ytterligare 8-9 stycken varje lunch. Och sen åkte jag dit 9 på kvällen och visade den för alla kvällsgästerna. Så man kan säga att jag kan varenda fotsteg.
Vill du verkligen se de här 2 förlustmatcherna? Var det inte bara segermatch man ville se?
Jag tyckte det var lite kul att visa dem också. För den andra började bli så sliten. De var lite bättre kvalitet på dem.
Faktaredovisning.
Ja, nej, men jag tror så här att det var, han hade liksom taktiken klar från början. Och han fullföljde. Och jag menar, han hade ju en taktik egentligen som gjorde att de andra tänkte så här att det här blir lätt. Mm. Och det kan man säga, de flesta boxarna, och även Brian London och Henry Cooper och alla de här, de tyckte liksom att när de kom upp i början mot honom att vad är det här för någonting? Det här kommer jag ju. Och det var deras misstag. Mm. Det var då han upp till. Så fort de började liksom tycka liksom att det här är inga problem, då small det. Och det var ungefär så han hade den taktiken också. Han skulle få in honom och vagga in honom, Floyd, att det här är inget farligt, det är inget farligt. Och när han började liksom gunga in sina kaninslag där, då pang sa det bara.
Och det hände i rond nummer
3.
Idag har Amerika fått sin största boxningschock på åtminstone 25 år. Ingen har tippat honom här idag, den stora experterna i pressen. Här borta i andra hörnan står Floyd Patterson. Nerslagen.
Ja, det är häftigt.
Vad är känslorna?
Ja, det är läckert. Jag är ju uppvuxen med liksom att ha fått återberättat av alla äldre till mig vad de gjorde den natten. Och från ung ålder förstod jag ingenting alls vad de pratade och menade. Och tänkte, vad menar de att min farfar gjort för någonting? Vad gjorde de den natten som han boxade? Så jag hade ju liksom egentligen ingen förståelse under uppväxten vad han gjorde egentligen. Det tog ju många år innan man förstod alltså digniteten och att åstadkomma en sån här sak på 50-talet i amerikansk mark, i en amerikansk ring, i en stor stadion. Mest amerikaner som tittar på, förutom några svenska supporters i form av familjen. Ja, det blir mäktigt. Och just som pappa säger också, hans taktik var att när man förstår det och ser det i ringen när han hoppar runt och man ser att han väger in honom och han jobbar med vänsterjabben och känner av honom att Tino Floyd blir lite mer frustrerad, tänker nu jobbar jag in på honom. Men då säger ju också farfar inför sista ringen till tränaren liksom, jag tror jag har han.
Jag testade högen just med vänsterkrok och höger lite lätt. Och det var ju det som gjorde att jag sa till Nisse när jag gick ut i nästa dag att jag tror jag har honom.
Ja, så var det.
Ja, snyggt.
Ja. Var det så enkelt alltså?
Nej, så det var... Det var väl lite underskattning också, men jag läste lite om Floyds taktik där. Han hade lite problem att möta de här alla bästa. Han hade tagit listan underifrån. Han hade vägrat att möta Foley och Matchen och lite de här andra höjdarna. Så att man visste nog inte riktigt var Floyd stod någonstans, tror jag. Och han var ju en ganska liten tungviktare. Mm. Han vägde inte mycket mer, över 82 kilo någonting. Va? Så att... Men samtidigt var det ju en väldigt stor underskattning från deras sida. Det kan man ju inte komma ifrån.
Ska vi prata om digniteten nu då? Alltså hur stort var det här? Ja, vi kan väl säga så här att han blev utsedd till världens främsta idrottare 1959. Alltså hela världen, Ingmar Johansson.
Vi hörde ju det också i kommenteringen här. Mm. Att ingen av expertisen som hade trodde ju på någonting annat än en seger för Floyd. Mm. Det sägs ju här i kommenteringen att det är den största smäll som amerikansk boxning har haft på 25 år.
Ja, de var inte riktigt redo för
Nej,
det.
Nej, så att man förstår ju att det var ju... Alltså, smällen var ju stor i USA, såklart också i övriga idrottsvärlden då, uppenbarligen, som du säger.
Och när han kom tillbaka, han firades också på Götaplatsen tror jag, som svenska landslag i fotboll här nu. Och sen kom han till Ullevi, vet jag, med någon helikopter då inför 25 000 åskådare och landade i mittcirkeln där direkt efter det där. Och Tors hammare blev tydligen uttrycket där borta i USA då. Och vem är den mest klassiska... korrespondenten man kan tänka sig ifrån en rapport.
Arne Thorin, New York.
Ja, men precis. Vi lyssnar vad han sa efter matchen.
Det är Sveriges Radio.
Vad står det i tidningarna? Ja, de som inte hörde på eller om matchen via radio kan titta på långa serier av bildsidor där det genomgående temat är Ingemar stående över en liggande Floyd med högen laddad. Ingemar hyllas i tidning efter tidning som den nya typen. Grabben med lite andra intressen än bara handskarna. Trivsam, vänlig, lätt att ha att göra med och absolut oförbrukad när han nått toppen, för att citera hans livläkare Gösta Karlsson. De som var med om Ingemars knockout har fått, som det brukar heta här i Amerika, något att berätta om för sina barnbarn en gång. Och Ingemar spås en framtid som en av de verkligt stora tungviktsmästarna.
Vi glömde Arne Thorén, New York. Ja.
Den här utmärkelsen Sportman of the Year som han blev, det är ju egentligen då en enda utlänning som har fått den i USA också. Det är ju amerikanernas gärringpris. Och det delar man ju inte ut liksom bara för att det är någonting stort som har hänt, utan det blev nog mycket större än amerikanerna trodde själva faktiskt om det här. Så att, men sen är det lite svårt, jag är ju liten. Är väldigt liten, så att det är ju mer på senare år som man har liksom förstått hur stort det är, eller var. Så att, ja.
Du hade med ett album där, hade du någon speciell minnesbild där? Och vi har de här fina boxningshandskarna också som du berättade var från hans juniorkarriär.
Jag har en bild med mig här på pappa när han intervjuar Muhammad Ali, och det är väldigt kul där. Det är en Muhammad Ali då som gör den här stora grejen som han brukar göra, som han även gjorde tror jag mot Sonny Liston, och när han skrek
I am the greatest.
Yeah, I'm the greatest. Och det roligaste med honom att han var ju inte så, jag har ju träffat honom några gånger, och han var ju inte sån privat. Han var en ganska lugn person, men så fort det kom en kamera i närheten då small det till.
Men du sparrade inte Cassius Clay mot Ingo inför någon av matcherna?
Jo.
Det var mycket surr om det där.
Jo.
För huruvida det var någon story om att han egentligen var bättre än Ingo, men det var någon annan story om att Ingmar sa bara ta bort den där sprallkillen.
Här är en bild från Ullevi.
Ja,
det var några stycken där.
Det var några stycken där, hejade på honom. Det står en liten kille där mitt i bilden med en liten slips på sig.
Ja.
Det gör det.
Ja. Mycket rekorderligt.
Jag måste visa upp det här för Jens på Skype också.
Ja.
I den mörka kostymen och slipsen.
Ja, där står jag. Bland 28 eller 25 000 som var där och tog emot honom.
Mm. Men du, Thomas, jag tror att våra lyssnare kommer att gå ifrån den här trevliga pratstunden utan ett svar om inte du hjälper oss med det. Vad fick Ingemar att tacka nej till matchen mot Liston?
Ja, jag tror så här att det var väldigt mycket strul runt omkring matcherna. Det var strul med kontrakten, det var strul med jag vet att han skulle mötas i tredje matchen. Då var de så dåligt förberedda med organisationen runt den, för att antagligen för att störa. För att de visste liksom att då hade han tränat mellan första och andra. Då var det ju bara jippon. Sen kom han tillbaka och hade tränat. Och det kändes som att de ville störa lite grann hans rytm. Så det fanns inte ens en träningsanläggning ledig. Det var faktiskt Rocky Marciano som bjöd hem honom, så att de fick vara hemma hos honom och ha träningskampen. Så att, men egentligen kan man säga så här. Ren sport. Jag vet inte, man har lite en bild av att boxningen är speciellt rena, som tänker på det som kanske sker utanför ringen. Pappa fick ju inte ut gaget för jag tror matchen, om det var andra matchen. De höll inne pengarna. De var stämda av Eddie Mason för att han och på en 5-6 miljoner dollar. Så att jag tror så här att han vill inte dit igen. Och jag har en bild här någonstans också från när han skriver kontraktet. Jag ska se om jag har det någonstans här. Man kan ju se där, det står liksom 10-12 människor runt omkring, och alla skulle tjäna pengar på alla. Och jag tror att inte han kände sig bekväm helt enkelt. Han ville inte över igen, för han kände sig så otrygg under de situationerna. Så det är faktiskt min egna teori, att jag tror inte att han ville in i den cirkusen igen. För det var precis det var. Och jag menar, Sonny Liston var ju, jag menar, hans match mot Ali, jag menar, Vad har det inte spekulerats om den läggmatchen, den första matchen? Man såg ju inte ens laget. Så att jag tror att han helt enkelt inte ville in i den cirkusen. Och han kände nog att han, jag kommer klara mig på det jag har nu. Och han hade lite nya uppdrag. Och, ja.
Heder åt Ingemar, verkligen. Pengar är inte allt.
Nej.
Tim, några avslutande ord från dig. Vi ska botanisera, vi kan botanisera vidare i fotorna här i efterhand också. Men Tim, några avslutande ord om din farfar.
Nej, men en person som någonstans i det sportsliga satte Sverige på kartan internationellt sett, och det är ju en merit i sig, och det han gjorde och åstadkom med en halvknack i engelska, tog han sig an amerikanerna och var charmig med folket där också och varit väldigt omtyckt av amerikanerna också, så att det var lite banbrytande att Floyd kom till Sverige och bodde här och var med honom och han vice versa i USA. En stor personlighet som berörde idrottssamfundet egentligen, och som alltid bara var sig själv, hade egentligen ingen karaktär som han gick in, ingen Muhammad Ali Cassius Clay som hade ingenting framför kameran, han var alltid sig själv, och det var väl hans styrka, men vissa kanske tycker svaghet också. Han var alltid transparent. Och hur man nu, vad man nu tycker om en sån sak. Men jag tycker att det är härligt, för att det är så jag tycker att det är skönt att man upplevde honom. Och det är någon sån där ledord som man själv går igenom, att man ska må bra och man ska försöka vara den man är. Och se vad det tar en.
Jättefint. Och
jättefint sagt.
Den största händelsen i svenska idrottshistorien, enskilt största händelsen tror jag man kan säga utan tvekan. Men Jens och Lasse, också avslutningsvis, jag har jobbat 25 år, 1994 till 2019 på radio och tv, faktiskt aldrig varit med om en liknande respons som jag fått från Sporthusets lyssnare under den här tiden. Jag var inne på det tidigare. Tack alla ni som kommer med så mycket klokskap. Tim har varit en av dem, hört av sig om någon grej. Uppmuntrande, peppande ord, smarta vinklar, kluriga fakta, spännande åsikter. Kärlek till alla Sporthuset-lyssnare från oss. Vad skulle vi göra utan er?
Johansson, hör du gökarna, Johansson, häng med i krökarna, Johansson, ser du lökarna, se hur alla björkar slagit ut. Skynda dig, skogen kläder sig, alla fåglar kvittrar, alla fjädrar glittrar. Skynda dig, marken gläder sig, öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Johansson, hör du strängarna, Johansson, var med i svängarna, Johansson. Ser du vingarna, häggen doftar redan med på knut.
Ja, jag kan bara hålla med Tommy. Tack för att ni lyssnar och fortsätt att höra av er till oss. Vi finns på X, Instagram och på Facebook. Och via formuläret på vår hemsida förstås, sporthusetpodcast.se. Sporthusets kärleksbombning produceras av Patrik Åhman, Martin Söderberg och Tommy Åström. Jingel skapad av Isak Söderberg och Jolina. Podden sponsras av Energy Balance. Läs mer om energilagring, snabbladdning och solenergi på energybalance.se.